Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du lyssnar på Ångestpodden avsnitt 320. Mitt namn är Ida Hökestrand.
Och mitt namn är Sofie Hallberg.
Jag fullkomligt älskar att göra sådana intron.
Ja, det är fint. Hur mår du?
Jag mår bra. Fast nu kommer ju vårens bakslag och därmed också en liksom irritation.
Så. Det första bakslaget.
Ja, hur mår du?
Jo, men det är bra. Liksom, ja, så här, det samlade intrycket av mitt mående är ändå bra, måste jag säga.
Jag har skrivit en punkt som jag har funderat på ganska mycket, där du och jag är väldigt olika.
Okej, okay. Spännande. Ja. Eller ja, det kanske inte folk vet, men vi är väldigt olika på många sätt.
Ja, väldigt, väldigt.
Det är därför vi är så bra vänner ju.
100%.
Ja.
För att man, alltså, man ser saker hos den andra. Eller så här, jag ska inte prata för dig, men för mig är det verkligen så. Alltså, jag ser saker, egenskaper hos dig som jag tycker är väldigt eftersträvansvärt.
Mm.
Vilket blir, alltså jag blir påmind om det hela tiden för att vi är så olika.
Precis.
Och också lär mig och utvecklas hela tiden i relationen.
Mm. Och jag tror inte heller att man skulle liksom orka vara med varandra så mycket om man var exakt likadana. Sen har vi ju väldigt liknande åsikter i mycket.
Ja,
men det är ju inte alls samma sak som hur man är som person.
Och vi är nog ganska lika på att så här, men man vet, alltså när den andra behöver tröst.
Ja.
Man vet när den, alltså sådana saker. Okej, men detta är väldigt intressant. Alltså jag är ju liksom av den klara övertygelsen. Och nu hoppas jag inte att någons bild av oss raseras, för det, vi har inte gjort det här så mycket i podden. Men för att ibland skapa väldigt bra underhållning, för att ibland skapa en god atmosfär, för att ibland också ställa sig själv i bättre dagar, behöver man ljuga.
Ja.
Ganska mycket.
Ja.
Och jag kan ju ljuga och överdriva.
Alltså du menar typ krydda grejer?
Ja, men nej, men ljuga är verkligen fel ord, ja.
Ja.
Jag krydda, alltså det,
ja.
Peppa kan ta fram med. Då kan du bli så ibland, då får jag panik när du säger så var det inte riktigt. Du måste sluta säga det till mig.
Varför då?
Nej, men alltså därför att jag känner mig tagen på sängen varje gång.
Jaha. Men vad vill jag att jag ska göra då? Vill du? Nej, men då kommer jag bara vara tyst, för jag kommer inte hålla med dig om jag tycker att du kryddar för mycket.
Alltså, men förstår du vad jag menar? Så här, en bra historia. Alltså typ så här, när Filip och Fredrik säger i sin podd, alltså bra underhållning är aldrig, alltså TV är aldrig sanningsenlig exempelvis.
Nej.
Alltså där man måste krydda ihjäl sig.
Mm.
Typ så här, vissa historier, man måste krydda dem.
Men skulle vi vara i ett tv-sammanhang, skulle jag ju inte säga nej, så var det inte riktigt.
Nej, men kan inte du bara upp, du vet så här, jag tänker då att jag uppskattar den lilla underhållningen i vardagen bara. Att jag då kryddar ihjäl någonting liksom.
Ja, men vadå, men i vilket sammanhang när du har gjort det i underhållande syfte har jag typ skjutit ner det?
nej men det är som att du också är det här. Alltså det är som att du har ett så rättspatos. Alltså, där är det helt sant.
Det ska vara rätt. Kanske lite så, ja.
Alltså, så. Nej men Ida.
Men det
nej.
Är, nej men det är, men det är ju för att jag också har själv så svårt att krydda saker. För att där är det ju mitt bluffsyndrom ju.
Just det.
Alltså jag hatar kryddet. Alltså det, för det är så.
Men varför gör
du det? För då blir det ju bara så. Då är det ju sant. Då är jag ju en bluff. Då är jag ju inte ens äkta när jag berättar om det själv. Alltså då.
Men kryddar inte alla?
Jo, säkert.
Men tror du
men
inte?
Men det tror ju inte jag.
Men alltså, kan inte du bli trygg? Jag kan ju bli krydd. Jag kan ju bli krydd. Jag kan ju bli trygg av att krydda. Alltså jag blir ju trygg i att så här, shit, den här historien flyger så jävla mycket bättre nu när jag har kryddat den. Den är nästan för bra för att vara sann.
Ja, men det kan ju inte, det behöver inte bara vara historia. Det kan ju vara så här att man berättar saker om liksom, ja, men sitt företagande.
Ja,
eller
då blir jag ju mycket mer trygg i det.
Men du vet ju att du ljuger.
Nej men ljuger jag
ju inte. Det var ju du själv som sa det, Anis.
Men okej, när har jag ljugit typ om vårt företagande?
Nu blir jag tagen på sängen för jag kan inte komma på sånt rent.
Men kanske, ja men jag kan nog vara så.
Ja men så här, om vi har föreläst 2 gånger på en vecka så kan du säga till någon, vi har föreläst varje dag den här veckan.
Exakt.
Ja precis. Det skulle jag aldrig kunna göra.
Men det säger jag ju inte i ett sammanhang så här, och jag sitter med mina nära vänner för att historien ska vara bra.
Nej.
Det säger jag i ett sammanhang där så här, de här behöver vi imponera på för att det är ett jobbsammanhang.
Precis.
Vi har föreläst varje dag den här veckan.
Ja. Men det var det ett exempel.
Ja, det är väldigt bra exempel.
Det är bara ett räkneexempel.
Ja, men du vet, alltså, jag blir ju så arg då för att jag så här, historien måste vara bra.
Ja.
Ibland tycker jag historien framför allt.
Framför sanningen då.
Ja.
Ja.
I de sammanhangen. Inte så här, åh nu ska jag berätta den här dokumentära berättelsen. Då kan man ju såklart inte krydda.
Nej.
Så här, Uppdrag granskning. Krydda varje avsnitt.
Nej, det är därför.
Nej, alltså i de sammanhangen. Men sådana, ja.
Mm. Ja.
Jag vet att jag verkligen har funderat på detta senaste
ja.
Veckan.
Det är vi olika.
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Mendley.
Och den här veckan så ville vi ju faktiskt prata lite med Mendleys grundare.
Yes, så vi bjöd hit Sebastian.
Sebastian, hej.
Hej.
Nu ska du få berätta, vad är grunden till Mendley och liksom varför startades Mendley?
Ja, men jag startade Mendley för jag såg att det fanns ett behov. Ett behov hos unga människor som inte fick hjälp, inte fick den hjälpen de behövde på sitt sätt. Jag är själv terapeut och det var när jag hade mina egna patienter som jag testade på att ha chattterapi med några patienter och fick otroligt bra resultat. Det som jag kände först kanske skulle vara en liten utmaning och ett problem i distansen vart tvärtom en möjlighet. Här fick ju kanske Rasmus 21 år som aldrig har pratat om sina tankar eller känslor med någon möjlighet att på sina villkor kommunicera med mig. Som terapeut. Han kunde sitta hemma på sitt pojkrum eller vart han nu befann sig och inte behöva titta en annan främmande människa i ögonen och öppna upp som sina innersta tankar och känslor. Det gav den här närheten och jag fick otroligt bra resultat som sagt och jag blev väldigt taggad på att se vad kunde man göra mer av det här. Tittade runt omkring i Sverige och i världen och försökte förstå om det var någon annan som hade anammat det här konceptet med chattterapi och fanns ingen i Sverige men jag såg att det fanns i USA och där var det jättestort.
Men hade du hört talas om chattterapi innan du testade det här på dina egna patienter eller hur kom du ens på den idén?
Nej, jag hade inte hört talas om det.
Nej.
Men det var ju så att en del patienter hörde av sig ändå till mig mellan sessionerna. Man är ju van som terapeut att man har tidsbokade sessioner med sin patient en gång i veckan 45 minuter.
Mm.
Men unga människor funkar ju inte riktigt på det sättet. Man är ju mer on demand så att säga. Man vill ha saker och ting nu på en gång hela tiden. Vare sig det är musik eller film eller vad det än må vara för någonting.
Mm. Eller terapi.
Eller terapi, precis. Mm. Så att de levde ju efter det sättet att tänka, även med mig.
Mm.
Och till en början så var jag lite tagen på sängen och kände så här, men det här går ju inte. Vi måste ju prata bara under de här 45 minuterna. Men så började jag ifrågasätta det och tänka så här, men varför inte?
Mm.
Om nu Erik här är liksom 27 år har ett behov en torsdagkväll och prata om sina känslor för att han har varit ett uppslitande bråk med sin flickvän eller någonting sånt där. Ska inte han kunna få kommunicera det där och då? Ska han behöva vänta i 5 dagar på att sitta på en mottagning i Vasastan klockan 14:45 när han kanske inte alls är sugen på att prata om det? Det blir väldigt pressat när man sitter i ett rum också när man inte är så van vid det som patient och öppna upp sig. När man inte är där kanske. Precis. Mentalt ens.
Men liksom, vad är framtidsvisionen med Mendley?
Ja, men det finns ju såklart många tankar om vad vi vill göra med Mendley. Framförallt så vill vi vara ett företag som står på barrikaderna. Och det är det vi vill göra tillsammans med sådana som er till exempel och andra samarbetspartner som vi ser passar oss perfekt i den kampen att göra tillsammans med. Så att vår ambition och kanske framförallt mission det är att få dem som annars inte hade sökt hjälp att våga söka hjälp.
Mm.
Och att göra det både i Sverige men också utomlands. Vi ser att stigmat här i Sverige kring terapi är ganska högt.
Mm.
Men det är tyvärr ingenting i jämförelse med om man tittar ut i världen.
Yes.
Så att vi har ju planer på att inom en ganska snar framtid ta det här konceptet utomlands. Och att göra det här möjligt i många länder. Världen över kanske en vacker dag. Who knows?
Mm. Och på tal om Räkneexempel.
Ja.
Snygg ingång, eller?
Ja.
Vi ska idag prata om ekonomiångest.
Gud, ni är så många som önskar detta från och till i vår DM.
Mm.
Och vi, nej men vi relaterar ju också, för vem har inte haft ångest över sin ekonomi?
Ja, och bara på tal om så här bluffsyndromet som vi också var inne på lite här nu i vårt härliga intro, så det är verkligen någonting som jag har insett att jag har plockat med mig mitt bluffsyndrom in även ner i plånboken så
ja.
Att säga.
Ja.
För jag, där har jag så mycket bluffsyndrom.
Så.
Och jag kommer ihåg när vi gästade en annan ekonomipodd där vi också pratade om det här, och de var så här, vadå, det är ingen som har råd med allt det här, det är lån och det är det, och jag bara så här, jag får inte ihop, alltså jag fattar inte ekonomi, jag kan inte det.
Vi har bjudit hit Tjocka Årman.
Yes.
Nej men, en så färgstark, underbar kvinna.
Nej men det var girl power på en ny nivå vill jag säga.
Hon är ekonom.
Yes.
Vet du vad hon också gör, Sofie? Hon utbildar i ekonomisk självkänsla.
Mm.
Och det är lite det vi ska ta fasta på idag.
Verkligen, för är det något man behöver så är det fan bättre självkänsla kring sin ekonomi.
Men alltså, vi lever ju liksom just nu också i de skakiga tiderna i form av en pandemi.
Mm.
Och Tjocka skrev ju till oss att ny statistik visar en ökning av skuldsanering för unga.
Mm.
Jag menar alltså, vi unga drabbas enormt hårt av den här pandemin. Man känner oro kring sin ekonomi, bostadsmarknaden, många av de jobb som kanske är så här en extra inkomst,
ja, typ försvinner. Samtidigt som man pluggar.
Exakt,
så har man, ja.
De försvinner. Och första vägen in i arbetslivet finns liksom inte kvar under pandemin nästan.
Nej.
Alltså att få den här arbetslivserfarenheten. Så därför känns det här avsnittet enormt passande.
Mm, verkligen.
Vi rullar intervjun med Tjocka Årman.
Varsågoda! Hej Tjocka och varmt välkommen till Ångestpodden!
Tack, kul att vara här!
Ja men jättekul att äntligen ha det här, vi har ju försökt styra ihop det här rätt länge nu.
Ja. Men jag är faktiskt väldigt taggad på att vi också ska prata ekonomi i Ångestpodden. Mm. Just för att det känns som att väldigt många har ångest kring det.
Ja, det kommer ju bli ekonomiångest.
Ja.
Eller så lär vi oss hur vi ska hantera vår ekonomi så att ja, vi inte exakt. Har ångest.
Exakt.
Exakt, exakt. Men du ska få berätta för dem som inte vet, vem är du?
Mitt namn är Tjocka Årman, precis så som du sa. Och jag har egentligen större delen av mitt vuxna liv, ja, men nästan snart 20 år, arbetat med privatekonomiska frågor i någon form. Först på en av våra storbanker och nu som sparekonom på SPP, ett pensionsbolag. Jag har också skrivit 2 böcker om beteendeekonomi, börspsykologi och sparande. Och ja, men, föreläser en del och försöker egentligen folkbilda och få fler att inte ha ångest över sin ekonomi. Eller liksom hitta lösningar på hur tar jag mig ur en jobbig ekonomisk situation?
Ja.
Hur ska jag tänka i relationer kring ekonomi och så vidare?
Mm. Viktigt.
Men jag tycker du är så bra, alltså när man följer dig på Instagram, du gör det så lättförståeligt.
Precis, kommunikation alltså... är ju allt.
Mm.
Och det språk vi använder, det är klart att information, det har ju aldrig varit större tillgänglighet på information än vad det är idag. Trots det ser ju vi, precis som ni nämner där, en ekonomisk ångest hos både vuxna och unga. Mm. Så att det handlar kanske i större utsträckning om hur vi kommunicerar, mm. vilka uttryck vi använder oss av, men också i vilka forum vi syns.
Mm.
Så att jag liksom tänker så här, men jag hijackar Instagram lite granna, där det egentligen har varit ett forum för kanske, ni vet, det här lite härliga med kläder, mode, inredning, och då kan jag tycka att det ena måste inte utesluta det andra.
Nej.
Utan det vore väl trevligt om någon gång då och då i flödet att man möter en sån som mig som faktiskt säger, nu är det dags att pensionsspara eller pratar om sparande.
Mm. Ja, och att man liksom får lära sig att prata om ekonomi på ett hoppfullt sätt. Alltså för att om man väl har satt sig i en jobbig situation så tror jag det är många, inklusive mig själv, som känner sig att det blir liksom för svårt att reda ut det, så man skjuter på att lösa problemet.
Absolut, uppskjuta beteendet följer oss extremt mycket i sånt som också för hjärnan och för oss själva upplevs som komplext.
Ja,
oavsett om man är liksom i en utsatt och tråkig situation eller inte. Mm. Det är klart att även en sån som jag hellre kanske sitter och, vad vet jag, slösurfar eller dricker ett glas vin med en väninna istället för att sätta mig och gå igenom min pensionsportfölj.
Ja.
Men det man inte får glömma av och det som jag egentligen försöker förmedla kring ekonomi, visst finns det de som har liksom det här problematiska i ekonomin och faktiskt råkat hamna fel, men ekonomi och pengar, det är faktiskt en väg till det positiva, möjligheter, trygghet, frihet. Och det är därför vi behöver prata om ekonomi och pengar ur en annan vinkel för att skapa det här. Liksom att vi förstår att, men hörru, det är inte bara tråkigt. Eller du måste inte vara duktig på matte för att förstå ekonomi.
Nej,
ekonomi är i min värld i alla fall i lika stor grad siffror och grafer som det är faktiskt psykologi och beteenden.
Men du ska få ångest på den frågan innan vi går in på ekonomin.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker att vi kommer alla någon gång i livet i olika sammanhang att ha ångest. Antingen inför stora beslut eller olika, men sånt som händer oss i livet. Så att minimera det som vi kan minimera som kan ge oss ångest och sen leva med och liksom go with the flow och ta oss igenom de rusen och vågen som kommer.
Vi tänkte att vi ville veta lite mer om dig också innan vi liksom går in på ekonomiångesten. Du föddes i Iran och kom till Sverige som femåring. Hur minns du tillbaka på din uppväxt?
Jag har inte så jättemycket minnen sådär. Utan jag tror att det är snarare mina föräldrar som skulle kunna liksom mer. Men jag har haft en vanlig svensk uppväxt, kan jag inte säga. Men men i allra största grad faktiskt svensk uppväxt. Så jag brukar säga det att det är nu som vuxen och som när jag själv har två barn som jag börjar någonstans förstå förmånen att växa upp här i Sverige med liksom hela svenska kulturen, men också ha föräldrar som har liksom klokskap att ta det bästa ur båda världar. Att jag tror att man blir som individ mycket mer öppen och liksom får lite axplock av det bästa av två olika världar, så det är jag ju extremt tacksam över såklart.
Men hur väcktes då ditt intresse för ekonomi? För du har ju varit ekonomiintresserad väldigt länge.
Väldigt, väldigt länge. Jag vet inte egentligen hur intresserad jag var från start, men jag har ju haft ett lätt tillgängligt, och det är också det handlar om, att vi i tidig skede börjar liksom lite grann intressera oss, inte att det ska bli ens värld och existens, men att man börjar förstå lite grann hur funkar det ena eller det andra. Vad är ränta? Vad är inflation? Hur påverkas min ekonomi av att det händer någonting i omvärlden? Hur tar jag ett bolån och hur sparar jag till min handpenning? Alla de delarna. Jag började tidigt att få lite pengar att spara och placera på börsen. Sen såklart var det en naturlig del. Jag läste på Handels och deltidsarbetade på SCB. Så att såklart att när du jobbar på bank så möts ju du av detta. Så liksom det triggar ju ytterligare igång någonting som jag hade fått hemifrån, just att man pratade ekonomi och politik och att jag fick lite lekpengar liksom att börja med att spara och insåg helt plötsligt att men det här är ju superintressant, oj och vad roligt när pengarna faktiskt växer.
Ja, väldigt spännande. Men typ på det sättet vi lever idag, alltså ekonomi känns väldigt laddat för många. Upplever du att det är många som har ångest över sin ekonomi?
Absolut, när man tittar på forskning så ser man ju att främst unga, om man tittar på liksom de mellan 18 och 20, att många av dem har ekonomisk ångest. Vi ser också att fler unga hamnar hos kronofogden, alltså att vi inte kan hantera våra skulder. Och delvis är det inte, det är liksom vanliga räkningar, det är liksom inte heller bara att skuldsättningen har ökat, utan vi hamnar hos kronofogden. Jag vet inte om det är brist på kunskap om att man kan avskriva sig skulder eller vad det beror på, men man ser en ökning där. Och jag kan också se en ångestproblematik även hos vuxna, alltså de som har liksom bra ekonomier, bra inkomster och så vidare, som fortfarande kan känna ångest. Och jag tror att ångesten kring ekonomi till stor del handlar om att vi inte har kontroll. Vi har ingen uppfattning. Hur lever du i din relation? Har ni delad ekonomi eller inte? Eller som jag fick frågan igår kväll. Ja, men min man tjänar 2 gånger mer än mig eller sambo då. Hur ska vi fördela våra utgifter? Är det procentuellt eller hur gör alla andra? Mm. Och såklart, jag pratar ju pensioner hela dagarna. Och tittar man där så ser man också hos alltså den äldre publiken och de som börjar närma sig pensionsåldern att det även finns en ångestproblematik där kring hur kommer mitt liv att bli som pensionär? Och det är klart att det finns ju desto mer information vi har, desto mer insatta vi blir i saker och ting, desto mer kan vi få känslan av att vi har makt och kontroll. Mm. Och då tror jag för de flesta att ångesten minskar.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, 100% så.
Men vi läste också på Kronofogdens hemsida att det är många, framförallt unga idag, som ansöker om skuldsanering, men att de då blir nekade för att de liksom inte har rätt. Det. De har liksom inte satt sig så mycket skiten kanske som de själva tror. Kan det vara, alltså vad tror du det beror på att man har en känsla av att man har sämre ekonomi än vad man har, eller varför tror du att det är så?
Jag tror delvis att bristen från start handlar om att vi inte har tillräckligt med kunskap med oss in i liksom vuxenlivet. Och det är så sorgligt att höra att folk startar liksom hela det här vuxna livet med skulder och där på toppen på allt och de söker hjälp och så är de inte tillräckligt skuldsatta för att få hjälp. Mm. Där tycker jag ändå, jag är ju förälder själv och där tycker jag såklart, man pratar ofta om skolan, men både skolan, samhället och egentligen det som jag gör mycket i folkbildning och det som jag även från min nuvarande arbetsgivare får tid till, vilket är att vara ute och prata de här sakerna, gör ju också att vi stärker kunskapen kring att vikten att börja spara i tid eller vilken effekt har det när du tar en kredit på liksom räntenivåer som är 20-30%. Det är klart att du blir skuldsatt kvickare än du ens hunnit blinka. Mm. För vad? För någonting som var så attraktivt här och nu. För att dina vänner hade det eller för att du vill ha senaste mobiltelefonen eller vad det nu kan vara. Jag försöker ofta visualisera. Det är svårt att kunna som en ung individ förstå kanske vad saker och ting kommer att kosta dig i längden och hur problematiken kan starta. För oftast blir problematiken också att du köper någonting på avbetalning och sen så har du inte råd att betala. Då kanske man börjar använda kreditkortet eller ta ytterligare lån och så hamnar man där. Men mycket handlar om kunskap men också beteenden.
Mm. Ja, för jag tänker det, om allt fler unga hamnar hos Kronofogden. Det är såklart alltså det finns ju såklart väldigt många olika anledningar, men jag tänker att sättet vi liksom rör oss digitalt idag, vi ständigt liksom är uppkopplade och kan jämföra oss med alla andras framgångsrika liv då, som det kanske är i våra ögon. Tror du också det är en stor anledning till att så många?
Absolut, helt övertygad om det. Vi har ju liksom hela ni vet, vi lämnar ju spår efter oss också i sociala medier och så vidare och i hur vi liksom rör oss i den digitala världen. Och det är klart att du får ju reklam och liksom förslag utifrån det, så att vi, liksom, vi är mer utsatta idag ur det perspektivet också. Och såklart att det, jag kan ju sitta här som 40-åring idag och säga att nej, men hamna inte där eller liksom så. Men det är klart att som en ung individ och det är liksom i ens ögon ser ut som alla i ens bekantskap har senaste mobiltelefoner, åker på weekends och så vidare, det är klart att det är lockande. Och där kommer ju någonstans det här liksom vuxenansvaret och kanske lite grann vad man har fått med sig för arv hemifrån som faktiskt kan vara liksom lilla räddningen. Men återigen, jag tycker det är så tråkigt att höra. Vi har liksom 60% av de mellan 25 och 34 har liksom någon form av ekonomisk ångest eller ångest över att de inte sparar tillräckligt eller pensionssparar tillräckligt. Och som sagt, siffran är relativt högt även för de som är lite äldre. Ja. Men mycket av det är ju sammankopplat. Vi behöver ju ha med oss den rätta kunskapen och förhoppningsvis få så goda förutsättningar vi kan få liksom för att starta ett vuxenliv.
Mm. Men för några veckor sedan så spelade vi in ett avsnitt om FOMO, alltså fear of missing out. Hur stor roll tror du att just fear, alltså känslan av att missa saker, har i den ekonomiska ångesten?
Jag tror att den är ganska stor, för det är precis det det handlar om. Delvis det här med liksom uppskjuta beteendet, vi vill inte ta tag i saker och ting, och det gäller även vuxna, och som sagt det står längre framåt i tiden vi pratar om någonting, säg då pensionssparandet eller långsiktiga sparandet. Det är klart att det är lättare liksom att skjuta upp och ignorera det.
Jag börjar nästa månad. Ja, det är lite samma som med typ träning.
Ja, men precis. Alltså,
men nästa månad kör jag igång med sparandet.
Ja, men så är det mycket när jag pratar beteendeekonomi, handlar ju precis om detta, liksom att vi har brist på självdisciplin. Och min tanke när jag pratar ekonomi och pengar, det är verkligen inte att ge folk ångest eller att liksom verka duktig själv på något sätt, utan vi gör alla de misstagen och vi gör dem gång på gång på gång. Och jag brukar prata någonstans när jag pratar liksom aktier och börsen, så säger jag, men vi gör alla våra förluster, vi ska bara minimera dem så mycket vi kan. Och det är likadant med de här misstagen och återkommande liksom irrationella beteenden, som att vi skjuter upp saker och ting, eller som att vi hoppar på för både erbjudanden som vi får för att vi är rädda för att gå miste om någonting. Det finns en psykologi bakom detta. Mm. Så vi vill liksom någonstans där också göra de misstagen så få gånger som möjligt, för de misstagen gör ju vi alla. Det är klart att när jag sitter med min telefon i handen och jag får ett erbjudande om att det är 20% rabatt här, eller limited edition eller det ena eller det andra, det finns ju en tanke, det finns ju en psykologi bakom detta, ett beteendemönster som man kan använda för att få oss att liksom nudga oss åt fel riktning. Jag pratar ju om beteendeekonomi och nudging. Både som du sa där med träning är ju också ett typiskt sånt, eller att äta mer hälsosamt. Mm. Vi pratar ju jättemycket om de här delarna. På måndag börjar jag, nästa månad, efter lunch och så vidare och så vidare. Jag har liksom som mål själv att jag ska inte äta någon bulle eller springa när jag köper något vid trefika. Att jag älskar sånt, ändå gör jag det varje dag klockan tre. Men om jag har nötter liggandes på mitt skrivbord så kanske sannolikheten minskar. Och det är klart att om vi stänger av våra notice på våra mobiltelefoner där det ploppar upp erbjudanden från våra favoritbutiker och märken, så kanske det minskar också. Likväl som när man liksom nudgar för good, alltså puffar oss åt en viss riktning för att vi ska göra mer av det vi vill, till exempel cykla istället för att ta bussen eller ta trapporna istället för hissen, så kan ju vi själva använda de här mekanismerna som faktiskt används inom reklam och marknadsföring åt andra hållet, för att liksom lite rädda oss själva eller stötta oss själva i detta.
Jag tycker också att det är en bra inställning bara till livet i stort, att så här, vi alla gör misstag och du kommer inte gå igenom livet utan misstagen, men du kan ändå försöka göra så att de blir så få som möjligt.
Absolut.
Det är liksom en jättebra inställning till allt egentligen.
Ja, och göra så många liksom, för någonstans där tror jag också problematiken är, både när vi pratar träning, jag är ju löptränare en del själv, och likadant det här med att komma igång med sitt sparande. Jag tror att vi går liksom all in, antingen gör vi ingenting, och när vi väl tar tag i saker och ting så ska liksom tas i någon extrem fall, och då är det liksom lättare att fallera och inte orka tillräckligt länge. Och har vi på toppen på allt inga mål, om jag inte har en halv halvmara och träna till. Ja, men det är klart att det blir mycket svårare för mig själv att motivera mig varför jag ska ut och springa i regn och skur 13-15 kilometer när jag knappt har tid liksom till det. Medan har jag ett mål, eller när det kommer till sparandet, vet jag att jag ska spara till handpenning på en bostadsrätt. Det är min största dröm kommande åren. Jag delar upp det i delmål. Jag visualiserar det. Jag ser hur mina vänner kommer dit och hälsar på. Jag har redan vissa områden, adressen jag tittar på. Det är klart att motivation och liksom att drivkraften kan bli enklare att hålla kvar, och sen liksom räkna baklänges, okej, vad kan jag idag i min ekonomi avstå istället för att bara, nej, men jag ska leva på existensminimum, jag ska snåla ihjäl mig, och så lyckas man i 2 veckor istället för att liksom så här, vad kan jag kapa på som egentligen inte gör någon jättestor skillnad och som faktiskt blir långsiktigt hållbart, för det är det det handlar om liksom.
Gud, det är så intressant. För jag vet, det spreds typ förra veckan en artikel om, jag tror det var att Lyxfällan skulle dra igång igen, men en ung tjej som, hon hade åkt taxi från Falun till Stockholm, och hon hade liksom belånat sig så mycket, för henne var det så viktigt att bara upprätthålla ett lyxigt liv. Och för mig var det så här, som en väckarklocka i att, gud, det är ju det vi som unga blir matade med idag. Tänk att vi går över alla gränser för att få upprätthålla det. Det känns så tragiskt på något sätt. Jo, och så här, det är inte för att hon är dum eller en helt galen människa, det är för att hon inte mår bra. Liksom. Mm.
Men jag brukar slå så det när jag kollar på, ja, men till exempel då Lyxfällan. Alltså man blir påmind då om hur extremt enkelt det också är att få ta de här krediterna, ja, och få låna pengar. För ibland tänker man så här, hur har de kunnat sätta sig i den, ja, det situationen? Kan jag aldrig stå. Ja. Men det är ju ändå företag som har gjort det möjligt.
Absolut. Och det har i veckan också kommit, alltså det här med att delvis det här med jag pratade om räntenivåer uppåt 20-30%. Alltså vi hade en reglering för ett antal år sedan kring just detta, men det är fortfarande enormt höga effektiva räntor.
Mm.
Samma sak det här med delbetalningar. Jag har ju varit en av de som starkt gått ut och debatterat kring det här med att vi ska inte ha delbetalningar som default alternativ när du klickar igenom en varukorg och ska lämna. Utan tvärtom, default alternativet och standardalternativet ska vara att du betalar här och nu.
Exakt.
Det är klart att om det är enklare att klicka igenom en kreditkort eller någon snabb lån eller en delbetalning, om det är enklare än att öppna ett investeringssparkonto och börja spara några hundralappar i månaden, vad tror ni attraherar i den värld, precis som du säger, som vi lever i, där det är mycket fasad och liksom mycket håller uppe saker och ting? Och tyvärr så hoppas jag att man kommer ifrån det med åldern, men då finns det ju de som faller igenom och faktiskt hamnar i den här skuldfällan.
Mm.
Och det är som sagt sorgligt.
Mm. Men vi tänkte också på det att så här, precis som du var inne på innan, att idag får vi ju väldigt lite kunskap om ekonomi från exempelvis skolan, också kanske hemifrån, att många inte pratar om det. Alltså vad innebär det egentligen att ha en betalningsanmärkning?
En betalningsanmärkning, jag har ju ändå jobbat på bank i många år, och jag menar, i ett svenskt samhälle som vi har idag, en betalningsanmärkning påverkar ju, ja, men, i princip allt du ska göra, om du ska ta ett bolån, om du ska ta ett kreditkort och så vidare, så att det är väldigt allvarligt skulle jag säga. Sen vet inte jag längre exakt hur många år de ligger där, men nej, det är klart att det förstör ju rätt många möjligheter som du behöver ha som ung vuxen. Så att det är viktigt att känna till också, vi pratar liksom det här med, ja, men folk hör av sig till kronofogden och så har de inte tillräckligt med skulder för att kunna få hjälp. Men någonstans är det också.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Också så här att vi kanske lever någonstans i en trygg värld av att, ja, men man skriver bara av skulden eller den försvinner bara, och så funkar det tyvärr inte.
Nej, vi pratar om det, men för vi tycker det var lite intressant, för det känns liksom så här, jag vill inte klanka ner på vår egna generation, men det känns lite som att så här, ja, men vi tänker att det finns ett skyddsnät för allt och så här, ja, men ja, nu har jag satt mig i skiten, men jag kan bara skuldsanera mig, så är det någon annan som löser det lite. Men så enkelt är det ju inte, och det är ju viktigt att ta med sig liksom.
Ja, och jag tycker någonstans så här också när vi pratar, och jag kan ju liksom vara rätt hård när jag liksom försöker så här, nej, kom igen nu och nu kör vi och liksom så där. Och min tanke är, och precis som du säger här, jag är lite besviken på min generation. Det är klart att min generation gjorde också misstag, och generationen innan, för jag har ju ändå mött liksom hela spektrat i rätt många år i princip dagligen i olika rådgivningssituationer. Ja, men din generation kanske är snabbare på just att man drivs av sociala medier och fear of missing out, alltså vi vill inte gå miste om saker, inte därför hoppar vi på allting. Men så har vi min generation där gifta kvinnor kanske inte tar de rätta juridiska besluten, och vid en separation eller samboliv faktiskt också hamnar fel. exempel. Och så har vi männen som jag träffar som har alldeles för låg risknivå i sin pensionsportfölj, inte förstår vikten av att ta de rätta risken i långsiktigt sparande. Så att egentligen så tycker jag att vi ska liksom någonstans prata om information snarare än bli liksom, åh, vad besviken jag blir.
Ja.
Utan liksom försöka, precis som vi gör i alla neutrala forum och där man då kan liksom ge någon form av hopp, försöka skapa information. För jag tror att om du någonstans gång på gång på gång för din generation förklarar att hörni, det här med ränta på ränta-effekten som vi pratar om när jag visar en kurva där jag visar dig vad din 500-lapp blir efter 10 år och vilken positiv liksom sammanhang det handlar om, den går faktiskt åt andra hållet också, ja, när du lånar pengar.
Mm.
Om du på en kurva visar någon vad den här mobiltelefonen du köper på avbetalning faktiskt kostar i kronor och ören, så kanske det blir enklare, men det är där vi inte har informationen.
Nej,
även om regleringen börjar bli bättre och vi försöker liksom hela tiden inom branschen att justera detta.
Ja.
Men återigen, det är inte bara en åldersfråga, utan desto mer information vi har, desto fler medvetna val kan vi ta, och det gäller både yngre och äldre.
Mm.
Men det är klart att som ung så är du kanske lite mer utsatt.
Mm. Men vad innebär det då egentligen att handla på kredit?
Nej, men handla på kredit innebär ju egentligen att du bara skjuter upp problematiken, och det som många inte förstår heller är att många gånger så får man, amen, du får 60 dagars räntefritt och så vidare. Kommer du kunna betala om du inte hade råd att köpa någonting idag och betala för det? Vad säger att du om du 60 dagar har råd att betala in det? Och vad säger att du kan de 90 dagarna, det är på toppen på allt, finns en ränta på toppen på det som kan vara relativt hög? Och kanske en avgift och så vidare. Så när ni tar krediter, om ni nu måste, gör inte liksom att man inte får använda sitt kreditkort. Många gånger kan det i samband med att man köper en resa, köper vitvaror, ingår försäkringar som är bra att ha. Men att använda sin kreditkort eller att köpa, ta krediter, kolla på det som kallas för effektiv ränta, så ser du din totala kostnad, för i den kan det ingå avgifter, uppläggningsavgift och så vidare och så vidare, sånt som gör att det blir mycket dyrare än vad du har tänkt dig.
Mm. Men gud, det är så sjukt som du sa också, alltså var man än handlar, så det som är liksom inställt är ju att så här, betala om 14 dagar eller dela upp din betalning. Alltså det är ju vad du än är inne.
Ja, nu har det kommit ny regelverk som ska justera det, men tydligen var det några stora bolag som fortfarande hade liksom kunnat kringgå det här, så att det är en ganska stort pågående debatt. Och som sagt, jag har varit en av stora debattörerna bakom detta, för jag tycker att det är helt fel. Ska vi ha standardalternativ, defaultalternativ, så är det tvärtom. Det är för att driva oss åt det här positiva hållet, när vi ska göra mer av det vi vill eller liksom, ni vet, sådär.
Det ska ju kännas lite fel någonstans att trycka i delbetala, för att man ska liksom bli påmind om att,
ja, men,
såhär,
men
okej, då måste jag trycka i den här, då kanske jag ska vänta med att köpa den här tröjan eller vad det nu än är. Så man tänker att man ska
köpa. Men jag är ju expert på det själv. Jag kan ju också liksom sitta där trött och lite så här, och scrolla igenom och lägga i blus efter blus i min varukorg och så liksom fortsätter jag där. Och så tänker jag så här, men låt det ligga där och så ser du hur du känner imorgon. Alltså majoriteten av tiden liksom, i den stressade vardag man lever också, jag har ju liksom majoriteten av tiden glömt av det där. Så att någonstans handlar det också om att vi kanske ska ge oss några dagar att reflektera över, men ska vi verkligen göra det här köpet? Eller när vi hoppar på liksom så här, ja, men ska du med på den här grejen? Vi är ett gäng som ska åka iväg. Ja, det är klart att jag är ju också en sån här som älskar att göra saker, framförallt upplevelser, och vi hoppar på allt, man lever en gång och vi ska njuta och hej och hå liksom. Men, ja, men 10 djupa andetag, har jag verkligen råd? Vad har jag för planer kommande tiden utöver detta? Men fine, om du har varit duktig nog och har liksom ett spontankonto eller ett buffertkonto som gör att du kan göra en sån grej, bara spontant åka på weekend med dina kompisar, fine, gör det. Men om det handlar helt plötsligt om att ta en kredit eller ta ett lån, nej, men då kanske du inte ska göra det just nu.
Mm.
Det kommer fler chanser.
Det kommer fler chanser.
Ja. Ja. Men en ny SIFO-undersökning visar att framförallt ungdomar har fått en ökad ekonomisk ångest av coronapandemin.
Precis.
Vad tänker du kring det?
Nej, men jag läste också den 41% av unga mellan 18 och 34 känner oro över sin över pandemin och det vi går igenom idag. Men det är klart att det handlar ju någonstans också om, för många kanske det är första gången de är med i en kris. Och såklart väldigt speciellt för oss alla, även vi som har varit med om tidigare kriser. Mm. Det handlar ju om deras framtid. Vi har ju liksom statistik som visar på rekordhöga siffror, arbetslöshetssiffror. Mm. Och det är klart att det påverkar många och kanske också har det att göra med, precis som det ni nämnde, med våra beteenden och vilka beslut vi har tagit fram tills pandemin. Mm. Vilket innebär att vi kanske inte har någon buffert. Det är klart att om du inte har några extra pengar som gör att du skulle klara dig några extra månader om du blir arbetslös, det är klart att den oron och stressen ökar. Det är klart att om vi sitter på bostadsrätter som är högt belånade, alltså man i princip bara gick in med liksom minimum vad man var tvungen att gå in med, och man blir, liksom, känner oro då att någon i, ja, men om det är sambo eller om man själv ska bli av med sin inkomst, det är klart att det också kommer liksom en orosmoment på toppen på det. Mm. Så att det är mycket det handlar om, att liksom ens beteenden ska också matcha hur man sparar och hur man buffrar upp och hur man skapar säkerhet omkring sig själv för att slippa oro och ångest.
Ja. Men om man då, om man känner så här att om man är en sån där allt eller inget människa som kanske börjar spara, då man tänker att så här, men ska jag börja spara, ska jag lägga undan sig så här många tusenlappar i månaden, och så känns det omöjligt och så skjuter man upp det och börjar nästa månad istället. Mm. Alltså hur ska man tänka för att komma igång med sitt sparande?
Jag tror att det bästa är att tänka en gång, vilket är att starta ett månadssparande som dras per automatik. Ja. Det är ett beslut du tar här och nu. Bara just do it. Det är inte så komplicerat. Alltså majoriteten av oss, vi sitter och surfar. Vi tar fram komplex information om det ena eller det andra. Och ändå säger vi att vi tycker att det är svårt att välja en vanlig bred indexfond att placera våra pengar i. Gå till banken, be om hjälp, öppna ett konto, starta ett månadssparande. Hur litet den må vara, det kanske är 200 kronor för någon medan det är 2000 kronor för någon annan. Och så låter du det dras varje månad när lönen kommer in. Du behöver inte ens tänka på det. Eller så sätter du och känner att nej, men jag har knappt så att jag klarar mina utgifter varje månad. Men sätt dig och gå igenom dina transaktioner. Har jag, vad vet jag, prenumerationer jag inte använder? Har jag massa köpta app som kostar mig någon hundralapp i månaden som jag ändå inte använder? Mm. Börja så, eller som jag tar upp det här latematik liksom. Mm. Hur många latten köper, alltså även jag själv då liksom på stan, vad blir det egentligen på en vecka, flera månader och säger då 3 år, herregud det är flera hundratusen jag bara lägger på kaffe på stan. Det är klart att det är min vardagslyx i mångt och mycket, men då är jag medveten om det, att okej, drömmer jag om den här resan som jag har pratat om i 3 år, om jag avstår mitt kaffe i 2 år eller 1 år många gånger, så har jag helt plötsligt det där, de där pengarna. Och kanske en sån som mig då, som är 40 år gammal och har en inkomst, tänker att nej, men det här är ju den enda lilla roliga grejen jag har i min stressade vardag, och det är att jag innan jag åker hem köper mig en kaffe som jag dricker i lugn och ro, kanske i bilen på vägen hem. Så att det handlar inte om ångest eller att skuldlägga, utan det handlar om medvetenhet. Och desto mer information vi har, desto fler medvetna val kan vi ta. Och desto fler gånger vi ser de positiva konsekvenserna av någonting, desto enklare blir det att hålla kvar vid det. Men vi kan inte förvänta oss, liksom, det finns ingen magisk formula för saker och ting. Det finns inga quick fix, varken när det gäller träning, hälsa eller ekonomi och pengar. Sen måste jag också säga att vi pratar om unga nu. Många ungdomar känner ju, eller ungdomar är det ju kanske inte, man är ju kanske närmare mellan 20 någonting och 30. Mm. Många har redan kommit ut i arbetslivet, vilket gör att man betalar både en skatt och faktiskt har börjat få, nu är det lite olika beroende på vad man jobbar med då, men från 21 eller 25 eller 23 eller vad det nu kan vara, beroende på vilket avtalsområde man jobbar inom. Men man har börjat få pension. Så att om du inte ens har liksom loggat in och ser, okej, när jag betalar skatt, då får jag den allmänna pensionen. Det är ju det som är den statliga bottenplattan. Liksom.
Mm.
Ha, och sen så jobbar jag för en arbetsgivare. Där får jag också via arbetsgivaren varje månad avsatt en summa. Det är det som kallas för avtalspension eller tjänstepension. Så. Mm. Om du inte ens har satt dig in i det och så går du hela dagarna igenom och har ångest för att du inte pensionssparar. Det är väl bättre man skaffar sig så mycket information man också kan få innan man börjar ha ångest för saker och ting.
Ja,
Så att liksom, det är också en sån här, de pengarna finns där. Du har dem så fort du börjar betala skatt. Du får dem via arbetsgivaren majoriteten av tiden. Så fort du uppnår en viss ålder, som sagt lite beroende på vad man jobbar inom. Och där helt plötsligt har du ju en bottenplatta att bygga vidare på.
Ja.
Så börjar du kanske med ditt första jobb knappt ha någon buffert, så kanske du inte ska gå runt och liksom fokusera på att jag inte pensionssparar och mår dåligt över det. Då kanske du vet att okej, om nu har jag loggat in, jag ser på min pension.se vad jag har. Men nu kan jag börja med att bygga upp den här lilla bufferten som jag behöver, som gör att jag kan göra de här spontangrejerna med mina vänner, eller som gör att om jag får en inkomstbortfall, blir av med mitt jobb, jag klarar mig några extra månader.
Mm. Men jag tror att man också glömmer bort att bankerna ju är där som din rådgivare. Alltså jag kan ju själv känna att så här, skulle jag ta ett samtal med min bank, då ska jag liksom, då tror jag att jag behöver vara jättepåläst och ska typ sitta och argumentera för min sak. Alltså jag ska ju gå dit och kan ju gå dit med alla mina frågor, men att jag typ så här, nej men gud, jag känner mig dum, kan jag verkligen ställa den här, är det här en dum fråga liksom?
Absolut.
Alltså jag tror att man glömmer bort det lite grann.
Absolut, och det är någonstans är det ju det vi ska göra. Alltså jag frågar ju jättebanala och basic frågor om saker jag inte kan. För att information och den kunskapen ger ju dig makt. Och för varje gång du har ställt de där dumma frågorna som är dumma i ens egna värld, jag tror inte att någon på banken tycker det, så liksom stärks man ju också i det. För det är ju det handlar om. Den här ekonomiska självkänslan. Vi vet liksom också någonstans att kvinnor är rätt duktiga på det här med hushålla med pengar, men så avstår de det här klivet att faktiskt börja placera sina pengar och investera dem. Det handlar ju om självkänslan, att man liksom inte riktigt vågar tro på sig själv. Men jag menar, det är klart att du kan tro på dig själv, du kan ju välja bland massa komplicerade saker varje dag på nätet och läsa på. Det är klart att du kan göra det när det kommer till du ska spara dina pengar och investera dem också.
Ja, exakt. Ja.
Verkligen.
Och sen pratar ju vi om eran generation och vi liksom hela den här nya generationen som faktiskt, delvis kommer ni arbeta lite annorlunda kanske än vad min generation har gjort, vilket gör också att ni får en större frihet, för det är det ni liksom önskar, nu generaliserar ju vi jättemycket här, men också att ni kanske delvis får en viss sårbarhet i era ekonomier som vi som faktiskt liksom var anställda, jobba år efter år på samma plats, fick som sagt, hade betalade skatt så vi fick pensionen, hade en arbetsgivare som betalade det som är arbetsgivarens del att betala in, och det kanske inte ni kommer att ha, för ni kanske deltidsarbetar på ett helt annat sätt, ni kanske tar sabbatsår på ett helt annat sätt och liksom prioriterar en större balans mellan privatliv och arbetsliv och så vidare. Många har en strävan på ett helt annat sätt. Vi pratar mycket om det här med fasaden utåt och det ska vara så, men jag upplever också att den generationen efterfrågar mer hållbara beteenden och hållbara val. Och det är klart, där har vi en annan spektra i det. Hela cirkulärekonomin, hela det här med att jag lånar en klänning av dig om jag ska på en fest som jag bara ska använda en gång, istället för att jag springer och köper något varje fredag bara för att det är en after work eller jag ska iväg på någonting. Men om jag bara använder min bil då och då, men vi kanske ska dela eller ha en pool eller vad det nu kan vara, bilpool som vi kan använda oss av istället. Eller om du som många unga ändå har en strävan och efterfrågar hållbarhet och liksom att man ska kunna påverka själv. 50% av kapitalet som finns på börsen idag är pensionspengar. Genom att du sätter dig och gör ett val med pengar som redan finns där, dina pensionspengar, så kan du faktiskt påverka. Så visst, att gå och panta dina flaskor i all ära, men där har vi en annan kraft och en annan förmåga att påverka på helt annan nivå genom att till exempel investera i hållbara fonder och så vidare. Så att jag vill ändå höja den nya generationen ur det perspektivet, för man har en strävan efter någonting annat.
Ja, det, gud, det är så sant. Men du skrev till oss också om en sak som är så intressant, nämligen money anxiety disorder.
Precis.
Vad är det för någonting?
Nej, men där är ju liksom inte den här vanliga ångesten. Det är ju liksom, det används ju mycket mer i USA. Jag måste också tillägga att i USA har man ju inte samma skyddsnät som vi har här. Man har det liksom, man har inte pensionssystemet, man har inte sjukvården på samma sätt som vi har och så vidare. Så det är klart liksom, och där är det mycket du liksom oftast anställer någon eller liksom betalar för någon som ska ge dig liksom financial advisor och ni vet sådär.
Ja.
Så att där finns det en annan nivå, men det finns faktiskt de som liksom har en ångest som är liksom bortom den som vi andra upplever stundtals, och det är att man liksom någonstans sparar ihjäl sig åt andra hållet eller kan aldrig slappna av i någon form av konsumtion eller liksom det blir nästan ett hinder i ens vardag och i ens liv. Så att det finns ju liksom extremer åt andra hållet också. Det kan ju, jag ju träffat någon gång själv individer som liksom suttit med i princip ett obetalt belånat eller betalt hus och helt obelånade, har fasta inkomster och ändå kan knappt unna sig liksom ett par nya jeans och konstant har skräck och oro för sin ekonomi. Och det kanske snarare handlar om vad vi har för erfarenheter i ryggen och att det kanske beror på annat, att vi inte kan kontrollera andra saker och då blir det här det vi kan kontrollera. Det kan också ha att göra med ens uppväxt, att man kommer från en familj till exempel där man levde extremt knapert, så att nu när man själv ändå har möjligheten att kunna leva mer normalt och kanske unna sig eller bara liksom basic hålla innanför ramarna, så blir det en ångestproblematik där man hela tiden vänder och vrider på varenda krona.
Men hur ska man komma ifrån den ångesten då? För det är ju liksom viktigt att också faktiskt kunna unna sig eller liksom kunna köpa ett par nya jeans som man faktiskt behöver det.
Ja, men absolut, och det är det som jag, där kommer vi fram till det här som vi pratade om tidigare, just det här med extremerna åt alla håll.
Ja.
Och jag tror att det står där, när vi pratar den, då är det liksom på en hel annan nivå såklart, så att det kan ju kräva liksom att man får hjälp på annat håll.
Ja, terapi. Liksom.
Ja, men precis. Mm. Men det som det också handlar om är att desto fler liksom verktyg vi har, desto mer vi kan visualisera saker och ting. Det är klart att om du loggar in och verkligen liksom försöker förstå, men jag har en buffert, delar upp det, hur många månader klarar jag mig om jag skulle bli arbetslös, vad är värsta scenariot som kan hända om jag inte kan, och så vidare och så vidare. Att man hela tiden försöker förtydliga för sig själv och liksom sina ramar. Och också sätter av en summa kanske varje månad, det här är vad jag har att röra mig med, trots att jag kanske spenderar hela den summan, så har jag min trygghet, jag har en buffert, jag har ett obelånat hus, det är ingen som kommer tvinga mig utifrån det. Jag har pengar ifall det skulle hända någonting, jag behöver renovera och så vidare och så vidare. Så att kunskap och planering och visualisering ger oss mindre ångest och väldigt mycket makt.
Ja. Men vad skulle du säga är viktigast att tänka på kring sin privatekonomi?
Viktigast är ju egentligen balans, och det är ju egentligen lite det vi pratar om. För att det är ju det handlar om. Hur mycket får jag in och hur mycket rinner ut? Där har vi liksom första, det är ju som ett bolag du driver. Det ska ju liksom intäkterna och utgifterna ska matcha varandra, annars så går det ju konkurs. Och sen tror jag ändå väldigt mycket, och hur liksom, hur mycket vi än kan tjata om det, det är faktiskt inte värt att köpa vissa saker, varken på delbetalning eller på kredit. Att man försöker avstå det i så hög grad man bara kan. Men också leva sin, liksom enligt sina villkor, inte påverka så mycket av det här som vi pratar om, just med sociala medier, pressen, erbjudanden som kommer, stäng av allt sånt. Om du nu vet att du ska till din favoritaffär och köpa din, vad vet jag, höstjacka, men då är det väl bättre att du loggar in då och ser om det finns en 20% i rabatt där och då.
Ja,
istället för att det liksom kommer erbjudande på erbjudande dag in och dag ut, som faktiskt förr eller senare så faller vi ju för det. Det är ju mänskligt.
Ja, exakt.
Sen så är ju ekonomin så många delar. Ekonomin är ju också juridiken, alltså att vi tänker, hur lever jag? Lever jag som sambo? Vem står på våran lägenhet? Mm. Har jag betalat in? Fick jag ett arv som jag använde för att köpa den här bostadsrätten tillsammans med min sambo med? Ja, men gick jag in med mer kapital än honom? Finns det handlingar som visar detta den dagen vi ska gå skilda vägar? Det är också sånt, så att man liksom inte startar sitt vuxna liv med en sån grej där man helt plötsligt har gått in med kapital som man blir av med sen när man ska liksom separera och sälja av en lägenhet. Mycket är också beteende och psykologi som vi pratar om, eller psykonomi som jag kallar det för. Försök, desto mer vi känner till våra tillkortakommanden, det här liksom irrationella beteendet, och att vi faktiskt värderar allt som sker här och nu som viktigast. Därav att det är svårt att liksom motivera en 25-åring, i och för sig likväl en 45- och 50-åring, att pensionsspara. Det handlar ju hela tiden om att förstå liksom vikten av att hela tiden inte prioritera nuet, utan att förstå att jag behöver ge avkall från vissa saker idag för att jag ska ha det bra om 5 år, ja. 15 år, 25 år och 35 år. Nej, men jag tror att skaffa information lika mycket tid, och jag tror inte på liksom utesluta någonting, lika mycket tid du lägger på att läsa på vad du nu har för intresse, om det är träning, smink, vad det nu kan vara, lägg 20% av det på att bli insatt i din ekonomi. Idag, det har aldrig, vi pratar om att informationsflödet har aldrig varit större. Ja. Vi har aldrig blivit så utsatta just i den liksom bemärkelsen att vi får specialanpassade erbjudanden och så vidare, och liksom digital nudges som jag kallar det för. Men det har aldrig varit enklare att hålla koll på sin ekonomi. I din telefon har du appar som visar dig exakt hur mycket, jag får en liten notis varje gång jag drar mitt kort som visar, nu handlar det för 79 kronor. Den här månaden har du lagt 3900 på livsmedel. Mm. Alltså ni vet, det finns ju massa sånt som du kan se, transport, livsmedel och så vidare och så vidare. Matcha upp det. Hur många procent av detta sparar jag egentligen? Ja. Eller som sagt, att logga in på minpension.se. Alltså jag lovar, det är inget komplex. Det är väldigt basic information. Mm. Den säger till dig hur mycket du får i pension den dagen du är 65, 75 och så vidare. Ja, men då kanske du slipper din pensionsånger som du går runt med. Sen är det ju många unga, kanske första gången man kommer ut i arbetslivet. Fråga era arbetsgivare. Du, förresten, jag har hört om någonting som kallas för tjänstepension eller avtalspension. Har vi det här i bolaget? Hur ser det ut? Vilka förmåner i det ingår för mig? För där är det också, det många inte förstår är också att det finns ju massa skydd där ifall du skulle bli sjuk, ifall det skulle hända dig någonting. Och det kanske också dämpar den här ekonomiska ångesten. Och sen kan man liksom, man tror på det här med hållbarhet, vilket jag gör, och det är vår framtid och liksom det är globala målen och så vidare. Ja, men hur investerar vi våra pengar då, de här som ändå kostar arbetsgivaren en del? Att man använder sånt, och om företaget inte har det, förhandla till er det som en extra lön då, så att du själv i sin tur kan avsätta de här pengarna. Så att sån här, det här är basic information. Du behöver inte vara insatt. Du behöver bara kunna den här meningen och ställa den dagen du sitter på en arbetsintervju. Är du redan anställd? Det är ett mejl ifrån din HR-avdelning eller vad det nu kan vara. Hur, har vi en avtalspension? Hur ser den ut? Vad ingår den i den för mig? Det är väldigt enkelt. Och det tar några få minuter, och jag lovar att det tar bort en stor del av den ångesten många känner.
Några få minuter och lite mod att våga fråga.
Mod, det är din rättighet och det är en förmån som man får av sin arbetsgivare, och precis som du säger, våga ha självkänslan. Ja, det är inte mer komplicerat än någonting annat ni har gjort i era liv.
Nej. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Andra människor och deras livsöden såklart, och både liksom det här med sårbarhet och starka människor, båda delarna inspirerar mig. Vi lever också i ett samhälle idag där framgång är viktigt och där vi bara ser till dem som har lyckats. Och vad är att lyckas, och vad är lycka för mig som 25-åring eller som för mig som 40-åring med barn och familj och så vidare. Så att jag inspireras av människor som vågar vara sårbara, både de som lyckas och de som har misslyckats.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestvården.
Tusen tack för all matnyttig info.
Ja, jag ska sätta mig in nu.
Ja, verkligen.
Tack.
Ja, men någonting som vi också pratade om med tjocka var just det här med att man, ja, men dels att man liksom inte har typ någon existerande självkänsla överhuvudtaget kring sin ekonomi, men också att jag av den anledningen ju säkert har så här bara tänkt att så här, nej, men allting som har med så här sparande, aktier, fonder, alltså jag kan inte det. Alltså jag har typ inte ens försökt läsa mig in på
nej!
Det. För att jag tänkte hela tiden att nej, men det är för svårt.
Det var tjocka som fick mig.
Ja.
Jag har börjat läsa på. Jag har börjat spara nu.
Jag med.
Och, nej, men vadå? Jag bara så här, varför har jag inte gjort det? Jag älskar ju företagande, innovationer.
Mm.
Att få läsa på om saker som jag bara, jag tror på den här idén stenhårt. Och bara så här, jag kan spara lite genom att köpa aktier i det här bolaget.
Ja, men det är ju där det blir så tydligt då med hur jävla kast självkänsla man har haft.
Ja.
Det säger egentligen helt sig självt att vi borde tycka att det är ganska kul eftersom vi själva för fan är egenföretagare.
Jag vet!
Men just när det kommer till ekonomin så nej, men det kan inte jag, nej.
Jag vet.
Alltså, och det är ju också lite så typiskt kvinnligt och manligt ju också. Att man som kvinna... Ja, men man ska liksom, det känns som att man bara inte ska ha koll på sin ekonomi. Alltså det är klart man ska det, men det känns mer som en manlig grej att hålla på med aktier. Varför i helvete då?
Vill man också veta mer så har tjocka skrivit en bok tillsammans med en kvinna som heter Frida Treschkov som heter Medveten ekonomi, en vardag med guldkant. Om man vill ha mer av tjocka, det vill man säkert. Tjocka_arman på Instagram.
Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden tjocka och ge oss lite bättre självkänsla kring vår ekonomi och lite mindre ekonomiångest.
Verkligen, verkligen.
Mm.
Då,
det var det.
Då säger vi hej då här.
Då knyter vi ihop säcken.
Ja, nej, men vet du vad jag vill säga? Skicka gärna DM till oss på Instagram.
Ja.
Om avsnittet, om hur du mår, om vad som helst. Det går också bra att mejla angestpodden@ingetfilter.se om man föredrar det.
Och på Instagram heter vi ju alltså bara angestpodden, rätt och slätt.
Mm.
Ja, det var det.
Mm.
Ha det gött.
Hej då gänget!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.